Varsågoda och sitt. Jag får ibland får sådana tvångstankar i huvudet när man går upp och så har man en mick, för då kan man ju bestämma ganska mycket. Att, varsågod och sitt ni som står upp, och varsågod och stå upp ni som sitter ner, vill jag liksom säga. Men det hade blivit konstigt. Jag har haft 2-3 utspridda som står upp i en halvtimme. Så det är bra att vi inte släpper ut alla våra tvångstankar. Den här söndagen i kyrkoåret är den andra söndagen i påsktiden. Och rubriken för den här söndagen är påskens vittnen. Påskens vittnen. Och en av bönerna som man ibland läser om nu följer kyrkoåret, den är väldigt kort. Jag läser den för jag tänker att den bygger en väldigt fin brygga in i det här samtalet, eller framförallt berättelsen vi kommer att få höra från Ingemar. Så här lyder den bönen: Herre vår Gud, hjälp oss som nu har firat påsk att bevara korsets och uppståndelsens evangelium i våra hjärtan och vittna om det med våra liv genom Jesus Kristus, vår frälsare. Amen. Påskens vittnen är alltså de som håller ihop långfredag och uppståndelse. Påskens vittnen är människor som förstår och vet att livet innehåller smärta, besvikelse, förödmjukelse och lidande, men att det också är sant att livet innehåller ljus, hopp, glädje och firande, och att bägge de två ofta lever parallellt med varandra. Det är påskens vittnen. Jag har läst en bok under fastan som heter Luminaries. Den finns inte på svenska, tror jag. Den är skriven av den förre ärkebiskopen i anglikanska kyrkan som heter Rowan Williams. Luminaries, det betyder på svenska ungefär sådana som inspirerar eller influerar. Lumen betyder också ljus, alltså sådana som lyser upp. Sådana som lever det goda livet, skulle man kunna säga. Som inte skyr smärtan, förödmjukelsen, lidandet, men heller inte är rädda för glädjen. Idag ska vi få höra berättas från ett gott liv, tänker jag. Från den som lyser upp. Vi behöver sådana här berättelser. Så jag tänker att jag passar över till dig, Ingemar. Du hade lite du ville läsa först och sen så studsa in. Det blir så här idag. Jag kommer studsa in, men Ingemar kommer få prata. Tack.
Ja, så här är det. Jag äger en fader så mäktig och rik att ingen på jorden är här honom lik. Till konungars konung och Herre han är, dock mig lilla barn han ju håller så kär. Och därför så kan jag säga, tryggare kan ingen vara än Guds lilla barnaskara. Stjärnan ej på himla fästet, fågeln ej i kända nästet.
Tack, Ingemar. Vi ska ju alltså få höra lite ur din livsberättelse. Jag tänker att det här som jag sa om att vara påskens vittnen, att leva ett gott liv. Det du läste om till exempel här, tryggheten, det kommer vi höra mycket om den här stunden. Nåd kommer vi höra väldigt mycket om, tillit. Allt det där som tillhör att vara påskens vittnen, precis som man är, det syns ju ens person, tänker jag. För några veckor sedan så predikade jag här och sa att jag har vuxit upp en extremt trygg och bortklemad ensam pöjk. Så min högsta längtan i livet är efter trygghet. Jag växte upp i ett hem som var oerhört stillsamt. Och därför så uppskattar jag stillsamhet. Mitt favorittillstånd är när jag ligger och sover. Men den här längtan efter trygghet, så den kan ju, den har ju en skuggsida också såklart, att vi kan bli trygghetsknarkare. För mig så kan det också vara så att saker i vår personlighet förstärks. De kanske till och med gåvor från Gud. Därför har jag haft en väldig glädje av den typen av drag i min personlighet när jag har jobbat i sammanhang. För jag har ofta jobbat i sammanhang där det funnits konflikt, sår, smärta. Jag har till och med jobbat i sammanhang där det finns mycket våld. Och det behövs en icke-våldslig närvaro. Och då har det helt plötsligt blivit en styrka. Och när vi satt och pratade så insåg jag att vi är inte så olika, du och jag. Det kanske är för att vi kommer norrifrån i och för sig. Men Guds kärlek och omsorg för oss alla speglas inom våra personligheter. Vad vill du säga om det?
Jag ska börja med att säga att vi är alla original. Vi är olika och vi reagerar olika. Vi kommer från olika sammanhang som påverkar våra liv. Men i grunden så är vi alla älskade av Gud oavsett våra omständigheter. Men nu den här närmaste stunden så kommer jag att berätta den delen av min livsresa som varit mest jobbig. Men som också gjort mig ganska förvånad och förundrad. Själv så ser jag mig som ganska lugn och trygg i grunden. Jag har nog alltid varit det faktiskt. Man kan ana och förstå det genom en liten komisk händelse som mina föräldrar brukar berätta för oss. Nu försvinner djuret här. Hallå? Brukar berätta för oss barn som de själva hade väldigt roligt åt. Berättelsen visar på hur olika vi människor kan vara även som syskon. Det var så här att det var en dopförrättning uppe i Norrbotten där en man skulle döpas. Och vi pastorsbarn, jag var 5 år, min syster var 7 år. Vi satt längst fram för att kunna se när pappa döpte. När mannen sänktes ner och försvann under vattnet så ropade Berit, min syster: "Hjälp, han drunknar!" och vinkade med händerna. Och jag satt bredvid och sa: "Ah, han dör." Så olika reagerar man. Jag var så lugn, jag kände det fixar pappa. Jag har alltså nedskrivet här så jag inte ska missa något. Men den här lugnet och tryggheten inom mig förstärks märkligt nog i det som just nu pågår i mitt liv. Jag vet faktiskt inte just nu vad som väntar i hälsoväg trots allvarliga varningssignaler, och jag känner mig ändå lugn och trygg. Jag är ju snart 78 år och har allvarliga hälsoproblem. Och då står det ju mer klart att man inser att livet har ett slut. Och att vi är begränsade. Och den där vetskapen ger mig ju en frihet, men också en längtan att se tillbaka. Och se på välsignelser och nåd som mött under alla de här gångna åren. Och vilket rikt liv jag egentligen fått leva. Visst har vi som familj fått mött prövningar gång på gång under åren, men det har alltid funnits en trygghet i Guds omsorg. Mellan 1986 och 2011 så bodde vi i en villa i Ljusbro eller Skånberga. Under den tiden så hade vi ständiga renoveringar och förbättringar. Vi njöt av tiden och bodde där, men till slut så kände jag bara att nu får det räcka. Så vi flyttade ut från huset in i en ny fräsch bostad här inne i stan. Jag var trött på att ständigt hålla på och underhålla. Huset hade åldrats. Så är det också med våra liv och våra kroppar. Ett ständigt underhåll. Vi trivs förhoppningsvis med livet, men sen kommer det en tid snabbare än man anar då man börjar märka att det snart är flyttdags. Det känns som man inte riktigt orkar med allt i det här skruttiga huset som man bor i. Det blir mer och mer jobbigt. Märker hur olika brister tillkommer. Man ser sämre, hör sämre, tappar håret, blir klenare och orkar inte riktigt mer. Och andra saker också kan ju tillkomma. Men jag vet att det finns ett snyggt underhållsfritt hus som väntar på mig. Det finns redan ett stort antal släktingar och vänner som redan har flyttat. Som jag då kommer att få möta. Och alla är friska, alla är krya, alla är fria från oro och bara fyllda med glädje. Men trots de nuvarande omständigheterna med rucklet som jag känner mig att jag bor i, så känner jag ju ingen stress att flytta. Nej, nej, nej. Det händer ju så mycket intressant runt omkring. Och särskilt med barn, barnbarn och barnbarnsbarn. Men när den där slutgiltiga flyttbilen kommer i alla fall, ja, då väntar ju en sån där evig lyxtillvaro. Det vill säga utan sjukdomar och utan problem. Och förresten ska vi ju flytta allihop. Det är bara lite turordning på det. Och så lämnar man ju inte sin familj och vänner, utan man reser ju bara i förväg. Nej, jag känner mig faktiskt lycklig lottad trots ruckeltillvaron. I min dator kan jag hitta ungefär 45 000 bilder som jag har samlat från mitt och min familjs liv. De ligger lagrade på nätet i kronologisk ordning. Och när jag tittar igenom livshändelserna, då blir jag så otroligt glad att jag fått uppleva så mycket under mitt liv som tyvärr bara rusat förbi. Tänk så otroligt mycket jag fått vara med om tillsammans med min familj under våra fina barns uppväxt. Alla ställen jag fått bott på. Med ett antal olika flyttfällen. Jag har faktiskt bott, jag har flyttat 19 gånger. Jag vet inte om det är någon mer som har flyttat mer. Alla vänner vi lärt känna på olika platser. När det känns liksom vant att flytta. Men ibland blir jag extra förundrad. Vill du säga något där? Nej. Jag vill, bara går på.
Vill och vill. Jag kan säga något om du vill. En sak som slår mig faktiskt, om jag får kasta in den, för att jag också gjort en anteckning om den, så det är lika bra. Det slår mig, det är ju fascinerande också. Vad var det att du sa? Var det 45 000 eller var det 450? 45 000. Tänk vilket fantastiskt liv, slår mig. Jag liksom läste igenom det här när du skickade till. Vi har ju suttit och pratat också. Vilken dokumentation. Men det är inte dokumentationen som är grejen. Det är ju allting den väcker. Så mycket liv det ryms som egentligen bara springer förbi. Så mycket liv. Jag tänker på den där bönen igen. Jag kommer att återvända till den. Påskens vittnen. De som bevarar korsets och uppståndelsens evangelium. Jag pratar om livets gränser, men också alla de här minnena. Också det du blickar fram emot. Det är fenomenalt. Jag vet inte vart du var på väg. För att du nämner ju här att du befinner dig i en sjukdomsperiod. Det finns en sjukdomsbild här. Det är någonting som pågår som gör att livet har det stråket också. Vi talade lite grann om när vi satt och samtalade om det här med att knuffa sig ut mot livets gränser och så. Kan du berätta lite om alltså en kort historia kring hur det ser ut just nu, sjukdomsbild och sådär?
Ja.
Det var dit du var på väg, hoppas.
Ja, jag var på väg med det, för att vad jag skulle säga var det att vad jag blivit förvånad över, det är ju lugnet och tryggheten i alltihop. Mm. Det som händer ju, det som har hänt och det som händer. Normalt så borde man ju vara ganska orolig och nervös och skräckslagen. Det är ett drama som började i mitt liv, kan säga, för 25 år sedan. Då man upptäckte att jag hade prostatacancer. Vilket då ledde till, nu rabblar jag upp en massa saker här, ja, ni får hålla er vakna här. Vilket ledde då till en prostataoperation. Som en följd av det så drabbades jag av diabetes. Som efter ett antal år övergick till insulinbehandling. Efter operationen så konstaterade man att jag hade ett PSA-värde som inte borde finnas. Men som ändå fanns kvar. Och därför hölls det under bevakning under några år. Men så upptäckte man att PSA var värdet steg. Och då rådde sig till strålbehandling. Vilket också skedde. Och nu verkar ju kroppen då reagera rätt. För PSA-värdet dök då. Fast bara några år. Nästa steg blev behandling med hormon, eller med bromsmedicin. Vilket också verkade fungera ett tag. Av en slump så upptäckte man då också förmaksflimmer. Hör det. Finns det något som är helt i den här kroppen? vilket resulterade i blodförtunnande medicin som jag måste käka varje dag. Men ett nytt, mycket jobbigt problem uppstod. Läckage och blod i urinen under en längre tid. Vilket sjukvården trodde berodde på strålningsskador. Men till slut upptäckte de att det inte var det, utan det var en tumör i blåsan. Vilken opererades bort. Nu trodde man ju då att eländet skulle vara slut. Men i juni i fjol så fick jag en kallelse till läkare på urologen. Läkaren var väldigt allvarlig och förklarade varsamt för mig och min fru Gunilla att man upptäckt metastaser i lungorna och lymfkörtlarna. Läkaren berättade att jag skulle bli kallad till onkologen för behandling. Och så skrev han ut medicin mot ångest och sömnlöshet. Jag bara undrar vad. Det verkar som att han var rädd att jag skulle bryta ihop av det jag fått veta. Men jag kände mig faktiskt helt otroligt lugn mitt i alltihop. Jag har faktiskt aldrig behövt ta en enda tablett för någon ångest utav det jag fick. Och det är lite märkligt. Sista juni förra året så började cellgiftsbehandling som jag höll på med fram till december. Och nu fick jag vara med om flera märkliga och faktiskt glädjande saker. Jag hade hört att man kunde må fruktansvärt illa av en sån här cellgiftsbehandling. Men jag märkte ingenting. Bara en enda stor trygghet mitt i alltihop. Jag gick upp och la mig på den där britsen där och somnade ibland och nära på alla fall. Och gick upp och kände ingenting utav det. Dessutom så höll sig blodvärdena riktigt bra. De får ju stryk annars. I september så togs en ny röntgen för att kolla metastasläget. Då visade det sig att metastastillväxten hade stannat av. Men behandlingen fortsatte och blodvärdena var fortfarande okej. I december blev det ytterligare röntgen. Onkologläkarna berättade då att metastaserna fortfarande hade paus. Och föreslog att det skulle vara ett uppehåll i 2 månader på behandlingen. Så i februari skulle de ta ny röntgen. De tyckte det var onödigt att ge kroppen stryk i det här läget. I slutet av februari så togs en ny röntgen med samma resultat. De var stilla där metastaserna. De gjorde ingenting. Så det blev ett nytt behandlingsuppehåll. Nu fram till 5 maj. Så 5 maj så ska jag in på en ny röntgen. Och resultatsvar brukar dröja per veckor. Så får vi se vad metastaserna har hittat på. Om de är kvar. Om de är stilla. Eller om det har spridits. Jag vet ingenting. Vad som ligger framför det vet jag inte. Men jag är väldigt lugn och trygg i det här. Jag har en framtid och ett hopp. Han som har varit med hela livet, han kommer att vara med i fortsättningen. Ja, det är väldigt skönt att inte behöva vara rädd för att dö. Trots att jag är uppväxt i en pastorsfamilj så hade jag konstigt nog inte fått grepp om det här med nåden. Det fanns tyvärr en viss ängslan under tiden när jag växte upp. En rädsla för att jag inte skulle vara redo vid Jesu återkomst. Det kunde hända att jag på nätterna smög mig in i föräldrarnas rum för att kolla om de fanns kvar. För tänk om Jesus hade kommit och jag ensam var kvar. Ja, fruktansvärt. Det var faktiskt inte förrän vi startade vår församling här som då hette Nytt Liv. Då när vi startade här 96. Som jag genom undervisningen som Magnus Thunhag och Jonas Kvarsbo höll. Fick klart för mig. Och det landade i den här underbara förvissningen om hur nåden omsluter mig. Att Jesus gjort allt för mig. Att jag kunde känna mig fullständigt trygg i frälsningen. Jag kunde inte och behövde inte tillföra någonting. Jag behövde inte ens försöka vara duktig. När bara vila i Guds nåd. Så underbart skönt. Och de favorittext som jag bet mig fast vid från Bibeln var Efesierbrevet 2:8-9. Av nåd är ni frälsta genom tro. Det beror inte på er själva. Guds gåva är det. Det beror inte på gärningar. Ingen ska kunna berömma sig. Det här ger en sån otrolig trygghet. Jag är älskad av Gud själv och räknas som hans barn, inklusive alla fel och brister som jag har.
Det här är ju en fenomenal mening. Jag vet inte om ni fastnade med den som jag gjorde. Det är oerhört skönt att inte behöva vara rädd för att det en tål att mediteras över. Jag tänker att det också hänger ihop med det här. Som jag talar om, påskens vittnen, va? Långfredagens vittne och uppståndelsens vittne. Sen djup hemlighet här, där du sitter och berättar också. Det är också intressant när du nämnde den där texten från Efesierbrevet, vi satt och pratade om det här med nåd. Så insåg jag att det är också en av mina favorittexter. Fast jag brukar alltid börja lite tidigare i det Paulus skriver. Och han skriver så här. Han, alltså Gud, då, har gjort oss levande. Han har gjort oss levande tillsammans med Kristus. Och så börjar han, av nåden i frälsta och så vidare. Jag har tänkt på det när vi har samtalat, jag vet inte om det rör sig i era huvuden också nu. Det finns en annan sak som Jesus själv säger, jag tror det här är Johannes evangeliet, va? Det låter som en Johannes grej. Han sitter och debatterar med sina motståndare och talar om det som splittrar och sliter isär. Och säger, men jag är kommit för att ge liv. Och liv i överflöd. Det låter som att det är det du talar om här. Det spelar ingen roll hur livet ser ut. För att liv i överflöd är inte partyhattar hela tiden. Utan det är liv i allting och genom allt. Och det är fantastiskt fint att få höra. Men du är ju inte ensam heller i livet. Och inte ens i din lägenhet där du bor. Du har ju Gunilla med dig. Och det är ju fantastiskt. Hur bearbetar ni det här tillsammans som pågår just nu? Tänker jag.
Ja, det är ju så att jag har ju sagt att jag är själv väldigt lugn och trygg i det här och inte alls orolig för det. Alla ska vi dö förr eller senare. Och jag vet ju det att ju äldre man blir, desto mer sannolikt är det att man blir bland de första som får sluta här på jorden. Men nu är det ju så att om man är två så kommer ju en att bli kvar. Om man inte råkar ut för en olycka så bägge dör på en gång. Men annars blir det en kvar. Och det mest sannolika tänker jag i vårt fall är ju att jag stryker med först då. Och Gunilla hon är kanske inte lika så där lugn som mig. Hon är ju mer orolig då. Och nervös för det här. Hur det ska gå. Hon har haft det mer jobbigt än vad jag har haft det. Då finns det ju förutom det att det blir en sorg och en saknad för den som är kvar, så är det ju, handlar det ju också om ekonomi. Man måste ju faktiskt vara krass och tänka på praktiska saker med. Och därför har vi pratat om det här. Jag har sagt det att jag vill inte att du ska vara orolig, förutom att du är ledsen, så om jag nu då skulle dö före dig, så ska du inte vara nervös för ekonomin, utan vi måste gå igenom det här nu. Så då satte jag mig ner och så räknade jag ut att det här måste du ta bort och det ska du ta bort och så och så. Och, då, och titta här, då funkar det. Så att du vet, jag bara släpp det där. Och då känner jag det skönt och hon kan känna det skönt med den synpunkten.
Jag tänker det här är ju... Det är ju så, det är inte så konstigt, men det vardagliga är det som blir dörrarna till det heliga och tvärtom, tänker jag. Alltså, det blir inte bara dörrarna till de stora frågorna, utan det här vardagliga med ekonomi, parkeringsplats att vi har pratat om också. Ska vi göra med bilen? Ja, men det blir dörrarna och nycklarna för att kunna leva med de här stora frågorna. När tar det här slut? Vad ska hända när jag dör eller när du dör och så vidare? Och det är på något vis, i det väldigt konkreta, så utspelar sig Gud alltid på ett sätt som är, som vi ibland har svårt för att tänka att det skulle vara så. Som vi har väldigt svårt för att tänka att det skulle vara så. Men det är där, i det som är. Just nu är det som det är för er, så att säga. Men det är ju som det är för dig, och det är som det är för dig, eller för dig, eller för dig. Och det är där som vi ser Gud. Vi riktar en, som man brukar säga ibland, en kärleksfull blick mot det som är. Så säger vi, ja, här är jag, här är Gud. Och så lever vi. Och det är ju liksom, då måste man ju tala om parkeringsplatser och ekonomi och så vidare. Så tack för att du har delat på det här viset. Ett påskens vittne. Och det är vi allihop, såklart. Den här historien påminner oss om det. Och så hade du lite, vet jag, som du vill säga som avslutning.
Ja, ska jag säga så här, att vad som förundrar är ju alla minnen och bilderna av vilken fantastisk gåva livet är. Men att det går alldeles, alldeles på tok för fort. Vilken välsignelse och trygghet det har varit att dagligen under årens lopp i vårt hem få lyfta fram både våra glädjeämnen och våra våndor inför en älskande och kärleksfull Gud. Och att i församlingen ha en kärleksfull gemenskap och i den lilla gruppen kunna prata om och kunna be om hjälp i förbön. Gud är god, och jag avslutar det jag började. Vad han tar och vad han giver, samme fader han dock bliver. Och hans mål, ja, det är blott det enda, barnets sanna väl alena.
Amen. Ska snart få mötas i den där sången allihop, alla verserna. Men låt oss be. Kristus, tack för Ingemar, för det här vittnet om ditt liv mitt i det som är. Tack för hur hans berättelse och hans liv och alla våras liv får påminna oss om den där bönen som vi bad i början. Herre vår Gud, hjälp oss som har firat påsk och bevara korsets och uppståndelsens evangelium i våra hjärtan, så att vi kan vittna om dig med våra liv, genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.